Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till Galaxens bästa. MMA-podden är här med Paul Elvaje. Och i vanlig ordning varje måndag så är han alltid här, Sebastian Wendel Martinez.
Hallå, hallå i stugan. Kul att vara tillbaka som vanligt efter en lång helg och en lång huvudmatch i UFC som var längre och farligare än man trodde. Ungefär som Kungskobran. För att det var såklart det du tänkte på, Paul, liksom, yep. Jag måste få höra mer om långa, giftiga grejer som de här femrondarna. Kungskobran är ju då världens största giftorm. Och du tänker kanske, okej, men hur stor kan den bli? En giftorm kompenserar väl med giftet kontra storleken. Ja, den kan bli hela skräckinjagande, 6 meter lång. Ja, kungskobran, 6 meter. Och det är inte ovanligt att de blir så pass långa. Men som tur är de inte särskilt breda och tunga. Och de väger väldigt sällan mer än 9 kilo. Och hur giftiga är de då? Ja, deras gift kan döda upp till 20 personer. Om det nu skulle typ få... Om det nu var 20 väldigt artiga människor som stod på led och väntade. Som de där eremitgrabbarna. Eller till och med en fullvuxen elefant. Så pass giftig är den. Och den kallas kungskobran för att den ofta äter andra kobraarter. Så den är på toppen av divisionen. Vilket tyvärr, jag tror inte någon av bantamvikterna som tävlar i main event kan verkligen stoltsera som en självklar toppfighter i bantamviktsdivisionen. Lika mycket som kungskobran kan i sitt djurrike.
Nej, vi ser. Där har ni det. Nu kommer jag med en. Visste du att en ny studie, du har säkert läst det här typ igår eller idag, att lök känner känslan när man skär i den. De har alltså forskat på det här och märkt att det finns, jag kommer inte ihåg exakt vad det gör, men alla grönsaker och alla växter egentligen släpper ut vissa hormoner och därför blir doft och sånt när man klipper gräs. Så de har uppenbarligen känslor. Och varför tar jag upp det här? Jo, för att du är vegan. Hur ska du göra nu när forskningen börjar peka på att alla växter också har känslor?
Jag skulle säga att känslor är lite glorifierat ord när de inte har nervsystem. Och jag vet inte hur känslor skulle... För att det är väl inte emotionella känslor de syftar på.
Det är det vi inte vet.
Så jag har hört den här grejen innan, liksom, men igen, liksom, det är lite samma som typ insekter, så utan ett centralt nervsystem, hur kan du egentligen, alltså rent biologiskt, känna smärta? Jag är säker på att det är någon form av biologisk reaktion hos grönsakerna och löken och sånt, men jag vet, och jag fattar poängen med att likställa det med känslor, men jag vet inte om det rent biologiskt faktiskt skulle räknas som känslor. Så jag känner mig fortfarande att jag sitter på min bekvämt på min höga häst och dömer alla andra nedanför.
Precis. Nej, men skönt, en häst gjord av avhuggna lökar där.
Exakt, en lökhäst.
Ja, men du, apropå avhuggna lökar och de som är kungskobror, inte kungskobror. Ja, vad ska man säga om femrondaren under UFC Fight Night 206, Holm vs Vieira? Den levererade ju det vi trodde. Jag vet inte, det finns en diskussion att ta här, men jag börjar bara med att fråga, vad tyckte du om matchen?
nu kanske detta bara var för att mina förväntningar var så pass låga. Jag tyckte faktiskt den var lite bättre än jag hade väntat mig. Den hade några roliga stunder. Men det var ju det här typiska liksom, alltså detta borde inte riktigt varit en femronders match. Jag tyckte deras stilar, det bäddar inte för en sådär 25 roliga minuter. Jag tyckte att det var någonting som Dean Thomas sa i sändningen också, att man kan börja se Holly Holmes ålder lite grann. Yeah. Och jag tyckte det. Jag tyckte att hon träffade mig mycket, men det kändes inte som det var någon kraft bakom något. Alltså, hon träffade ju Kathleen Vieira med en klockren frontspark till ansiktet som inte såg ut att ha någon effekt överhuvudtaget. Mm. Hon lyckades inte åstadkomma någonting märkvärdigt i clinch, vilket är clinch mot Buren är typ där halva matchen var. Och jag tyckte inte någon av dem såg särskilt bra ut egentligen. Ingen av dem liksom stegrade till det här, åh, det är main event, jag måste sticka ut och göra ett ordentligt avtryck liksom. Jag var ganska, jag kände att det var ganska ljummet och det var typ bara inte för mig. Det är absolut några roliga stunder här och där. Jag uppskattar en snygg judofällning precis som alla andra. Men nej, inte 25 minuter av detta. Jag klarar mig utan.
Ja, det roliga var där när Dean Thomas nämnde det där med åldern. Jag vet inte om det var i andra eller tredje ronden han gjorde det. Men jag hade suttit och tänkt ganska mycket under matchen på just Holly Holm och Rousey. Och jag satt verkligen med tanken att wow, det märks verkligen att Holly Holm är inte den tjejen som besegrade Ronda Rousey. Och precis det här, jag satt också och tänkte på just det här med åldern, så jag var typ lite full i skratt när han tog upp det, för jag tyckte att det var så klockrent observerat att, vad är hon, 40 va? Och det är tydligt. Det är tydligt, alltså snabbheten är borta, reflexen är lite borta som de var, det finns inte samma power heller. Det är inte riktigt samma sak, och jag tror att det är tråkigt att vara i en sport där man med tiden får mer erfarenhet men även med tiden blir långsammare och hela den biten. Man liksom faller ur sin prime. Jag tycker det är väldigt tydligt att hon har gjort det. Jag ser inte Holly Holm liksom ta det här bältet igen. Hon kan absolut gå x antal matcher till. Hon kommer definitivt att spöa många där uppe. Det var en ruskigt jämn match. Men nu kommer vi då till clinchandet mot Bur. Jag har i alla år hyllat Cage Warriors väldigt mycket. Och varför tar jag upp Cage Warriors just nu? Jo, för att de är väldigt snabba på att separera folk ifrån clinch i bur mot buren. Och när UFC till och med lägger upp kontrolltid clinch mot bur, så kändes det kändes som ett skämt, för att jag tycker inte att Holly Holm fick ett skit uträttat under den tiden hon tryckte upp henne mot buren. Jag var väldigt förvånad att Kathleen Vieira egentligen inte gjorde mer för att komma därifrån, vilket kändes som att hon mer accepterade positionen än någonting annat. Men det här med hon hade, jag tror att det var 10 minuter eller typ nästan 10 minuter av kontrolltid. Men då får man jämföra det med till exempel kontrolltid på marken. Skillnaden där är att du har gjort en nedtagning och fått ner personen på marken. Att få upp en person med ryggen mot buren, det är inte som att det är ett omöjligt uppdrag. Men att få en person mot buren och därifrån slita ner den, det kräver ett annat jobb. Så redan där har du fått in ett styrkemoment, vilket jag kan fatta att du har en kontrolltid på mark. Det är en annan femma, för att det är en sak att få ner, en sak att behålla personen där. Men att stå och trycka en person mot en bur, det tycker jag inte, för mig är inte det imponerande alls. Och det får mig också tänka lite på Jan Blaovic och vad heter han? Jacaré. Jag och Valdo kommenterade den matchen, och det var sent på natten, men jag vet under den kommenteringen så Valdo tyckte att det var en briljant match utav Jacaré. Jag var inte riktigt där, men jag började ifrågasätta mig själv. Jag kanske är svintrött här just nu och inte ser någonting. Men när jag såg om den så tycker jag det är uppenbart, Jacaré gör ingenting. Att putta upp någon mot buren men liksom inte göra något, utan bara att matchen hamnar i ett låst läge, alltså det är inte att vinna en match. Det är definitionen av lay and pray, fast då är det stand and pray. Du gör ingenting, du får inget uträttat. Jag tycker inte Holly Holm fick det. Många gapar om att det är ett rån mot Holly Holm. Det är inget rån alls, det är en jämn match. Den hade kunnat gått åt vilket håll som helst. Men när det är en jämn match, då ser inte jag rånet. Då är det en jämn match. Och att det kommer klyva domarna, ja, här är tre pers, så kommer det förmodligen vara en som tycker att den andra har vunnit. Och det var verkligen en sån match. Jag blev inte alls förvånad att den gick åt andra hållet, och jag hade inte heller blivit förvånad om den hade gått mot Holm. Hur ställer du dig till domslutet?
Så jag fick faktiskt se den här matchen två gånger. Först så jag såg den första gången igår, och det var ganska tidigt på morgonen. Jag hade liksom redan sett två underhållande matcher, Chidi and Dushkwani, och sen kom in event, och sen så kom det till detta, och jag bara visste att jag skulle bli lite sömnig, så liksom jag tog en kaffepaus emellan och jag pausade inte. Och det mesta av det jag såg i första tittningen, det var liksom Holly Holm som har samma gameplan som någon som står på liksom en tunnelbana med väldigt, väldigt mycket folk. Jag har också haft sån kontrolltid på Stockholms tunnelbanor ett par gånger. Och när det, sen såna, men det var typ det enda som jag mintes av det. Typ ändå Holm som hade den positionen. Vilket ändå är lite mer än vad jag såg Vera göra. Så när det gick till domslutet så var jag ändå förvånad. Men när jag kollade om matchen i morse, så såg jag hur ineffektiv Holm var. Och jag tyckte faktiskt till och med att även i clinch så kändes det som att Vieras slag och knän var hårdare, även om hon var i, liksom i ett positionärt underläge. På fötterna så tyckte jag det kändes som att Holm missade väldigt mycket. Och det var mycket så här slag på garden, medan det kändes som att Vieras ändå fick de renare, mer kraftfulla slagen. Så jag hade det nog 2-2 i ronder in i den femte. Och jag måste säga också att jag tyckte att rondvilan mellan den fjärde och femte ronden var nästan det bästa med hela matchen. Fan vad han, översättaren, är bra. Han som översätter från typ spanska, portugisiska till engelska, som är tolken. För övrigt jättetrevlig kille. Jag träffade och snackade med han efter Charles Oliveira mot Dustin Poirier. Världens schysstaste kille, och så otroligt bra tolk. Han får med liksom satsmelodin och energin, och liksom, och fan, Adrien Pedernales, han var hård mot sin fighter. Alltså typ vad han sa, typ vad fan är det här för att ta en semester eller? Och sen så i den femte ronden så var det ändå så pass jämnt att jag tänkte, jag kan inte bli lack på något, vem som än vinner. Alltså, jag hade behövt liksom räkna slag i femte ronden, vilket jag inte pallar göra för en sån här match. Så jag var ändå ganska okej med domslutet. Jag kan absolut förstå folk som tycker att Holm vann. Men liksom, detta är inte berget du ska dö i att bestiga. Liksom att, och detta, nej, det har funnits mycket, mycket mer intressanta domslut att prata om och liksom dividera kring än denna matchen. Jag tycker inte någon kan säga någonting om att det var ett rån sådär. Men en sak som jag tycker...
Innan du gör det bara, för jag misstänker att jag vet vad du är på G.
Jag
ville bara slänga in en grej där. Nu vet jag inte om det var i den här matchen eller om det var i någon annan match. Men John Anik sa en grej och det fick mig att tänka på att det har att göra med Namajunas och Esparza-matchen. Han säger det: "Yes, you don't get points for defense." Slängde han ur sig. Och jag tyckte det var väldigt klockrent. Dels tror jag att det var en otroligt medveten peak mot det teamet. För de pratar mycket. Ja, men liksom det är defense, det är defense. Du får inte poäng för defense. Det är inte det den här sporten går ut på. Och jag tyckte bara att det var så snyggt att han slängde in den. Och jag har typ för mig att det var någonstans i den här matchen där det blev lite stilt och det här, det blev defense och så. Det var där han la in det. Och jag tyckte bara det var skitsnyggt. Nu går vi in på det ämnet som jag vet att du vill till. Go!
Väldigt, väldigt bra poäng faktiskt. Nu när du säger det, jag tänkte på det också när John Anik sa det. Och jag bara typ, ja, helt rätt. Liksom lite shots fired.
Ja.
Men en sak som jag tänkte på nu, och jag måste ge credit till MMA on Point och Tommy Tohold, som gjorde en jättebra video om detta efter Rose mot Carlos Barza-matchen. Ett argument för typ open scoring, att liksom fightersen och teamen vet om poängen inför. Jag tror att det genuint hade kunnat hjälpa såna här matcher där det är så pass jämnt. Där, och jag tycker det är intressant också att liksom även nu, även en coach som André Pedernedes, en av de bästa coacherna i modern MMA-historia, som har coachat många av de bästa från Brasilien någonsin, han sitter och skriker åt sin fighter, det är 3-1 i ronder, du måste, alltså, han tror att hans fighter ligger under. Han är ett geni vad gäller MMA och sånt, men även han har en total felbedömning vad gäller ronderna. Jag kan tänka mig att Mike Winklejohn, nu såg jag inte vad han sa till Holly Holm mellan fjärde och femte, men att han kände att de låg över. Och lite samma med Rose mot Carlos Esparza. Alltså, Rose team var ju helt övertygade om att de höll på att leda. Hade de vetat att de var i underläge, så kanske hon hade tagit några risker och kanske slagit mer än 1,5 slag per rond. Och lite samma sak här. Hade Holm kanske kört med lite mer kraft i sina slag, alltså, hade det gjort matchen till en klassiker? Förmodligen inte. Men det hade nog ändrat lite hur matchen såg ut. Det hade tvingat dem att göra vissa anpassningar till sin gameplan under matchens gång. Och i början när det här med diskussionen kom om typ att open scoring och allt det här, jag var lite så jag bryr mig inte, jag tror inte det hade påverkat. Men nu efter de här matcherna, jag tror vi kommer se fler liknande matcher. Så tycker jag håller med. Jag tycker faktiskt att det hade hjälpt. Alltså typ även kolla i Sverige liksom, Löf mot Bark, jämn match. Om båda fighters hade vetat vad liksom poängen var inför tredje, hade det ändrat liksom, förmodligen. Jag tror båda fighters hade fightats lite annorlunda liksom. Och jag börjar känna att det faktiskt är rätt, alltså när det är en sport som MMA där det är så många olika aspekter liksom, hur värdesätter man en treslagskombination kontra en nedtagning, vilken av dem är viktigare? Det är ju svårt, alltså det är ju en bedömningsgrej, och domarna kommer kanske bedöma det annorlunda än vad ditt team kommer göra. Så varför inte veta hur de bedömer det liksom, låt de här stjärncoacherna liksom.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okej, göra sitt jobb låter hårt, som att de inte jobbar hårt, det vet jag att de gör, men liksom typ då, det är helt okej att pressa dem på plats och tvinga dem att ändra sin gameplan och anpassa deras fighter-stil lite grann. Och jag tror att vi kommer se färre såna här, alltså om du vet att du ligger under och du ändå inte gör nog i femte ronden, då är det på dig. Då kan inte du stå och klaga där efteråt. Då jag tyckte att jag vann liksom typ, det kan du gjort, men du visste om poängen mycket väl på väg in i sista ronden och du gjorde ändå inte nog. That's on you liksom. Så jag är faktiskt en av dem nu där jag tycker faktiskt open scoring införde. Jag tror vi kommer se roligare matcher. Alltså, på vilket sätt skulle det inte kunna hjälpa fighters Anna också? Är det inte det rättvist för dem att faktiskt veta vad det står? Egentligen, det är det väl. Alltså, varför ska de inte veta? För att vi som tittare, vi som publik ska få lite mer spänning när vi väntar på domslutet. Det är kul. Hey, vem tycker inte det är lite spännande när det har varit en jämn match och så vet man, fattar man inte det split och så. Okej, ja, absolut, det är spännande. Men det är inte någonting som jag tycker är viktigare än rättvisa, alltså rättvisa i matcherna och i rättvisa för fightersarna och deras team som har lagt ner så mycket tid. Jag tycker faktiskt att det är väl värt att seriöst dra igång den här diskussionen och att seriöst börja prata om att införa det.
Ja, intressant. Jag har inte lagt lika stor tanke på det, men när det gäller just typ den här matchen eller till exempel Esparza med Jonas, där hade det verkligen varit spännande att se hur hade matchbilden förändrats om de hade vetat. För jag kollade på den här Thrill and Agony som dök upp nu i veckan då, och då var det just från den galan, och det, de är helt, alltså de är så säkra på sin vinst när man Jonas Ringhörna, vilket är helt, det är helt galet. Att liksom, och Pat Barry säger själv, ja, vi är första ronden, andra ronden, vår, vi tog det här, vi tog det. Vi tar bara helt, det är vårat. Det är vårat. De andra var ju mer så här, fan, det händer ingenting. Det här liksom, vi, de vill inte slåss och shit, vi vet inte vad, vad det står. Medan den andra levde ju i en ding-ding-värld vad gällde uppfattningen av matchen, alltså. Så jag tror att i vissa matcher, absolut, men då blir det ju det. Man kan inte bara ha det i vissa matcher, tror jag, utan då blir det väl att alla matcher skulle behöva det. Men jag tror definitivt att det är nog en den är ju där. Det här är ju en diskussion som titt som tätt kommer upp liksom och ifrågasätts. Men det är som du säger, det kanske verkligen är nu, kanske det är dags att verkligen börja titta på det seriöst liksom. Jag vet inte vad det är som gör att UFC väljer att inte gå dit, för PFL tror jag har börjat göra det, va? Jag för mig det.
Ja, för jag vet inte om det är de officiella resultaten. Jag vet att de brukar visa liksom vad kommentatorerna tycker, någonting sånt.
Ja.
Jag vet att Invicta körde en gala också där de hade open scoring. Och det var inte jättestor skillnad. Det var liksom inte fler avslut statistiskt sett eller liksom sådana grejer.
Nej.
Men jag menar, tänk om man kollar liksom en basketmatch, men så vet man inte vad det står. Och så hoppas man att man har räknat rätt, alltså rätt antal trepoängare och sånt. Och nej, alltså, varför ska de inte veta? Alltså, om vi kan vända på det, liksom, vad är argumentet för att fightersarna och teamsen inte ska veta hur domarna har poängsatt?
Mm.
Jag kan egentligen inte förstå en legitim anledning.
Nej. Nej. Var gärna med och bidra i den här konversationen genom att kommentera det senaste inlägget på MMA-podden, så får vi höra vad ni tycker om open scoring. Är det bra eller är det någonting som ni tycker att vi ska klara oss utan, helt enkelt?
Vi kan kommentera, Sebbe har rätt som vanligt.
Ja, precis. Precis. Vi går vidare då till co-main. Pereira mot Ponzinibbio. Jag hade nog lite högre förväntningar på den här matchen än vad det blev. Men jag tyckte att den sista ronden levererade. Men den första ronden var, så jag vet inte om det är fel att säga avvaktande, men det kändes lite liksom avvaktande från båda två. De tog sin tid att läsa varann, men sen i tredje ronden då gick alla ut stenhårt och liksom verkligen körde på. Men även här hade vi då ett delat domslut. Vad var din tanke om det delade domslutet?
Det var också jämnt liksom. Jag tyckte det ganska, denna var lite tydligare på sitt sätt liksom. Första ronden Pereira, andra ronden Ponzinibbio, och sen tredje var ruskigt jämn. Det kändes definitivt som att Ponzinibbio slängde fler slag, men igen liksom, som att de missade lite grann. Jag var okej med domslutet. Det var igen ett sånt där typ, om jag verkligen skulle vilja bestrida det, så hade jag behövt gå in på liksom en riktig detaljnivå. Det som jag tyckte var sämst med domslutet var att en av domarna gav Pereira 30-27. Jag fattar inte hur man ger Pereira den andra ronden. Det kan jag genuint inte förstå. Jag är förvånad över det. Men jag tyckte Pereira faktiskt visade väldigt mycket bra liksom. Det känns som att han har börjat kanalisera de grejerna som gjorde honom väldigt, väldigt underhållande och som visade ett högt potential. Men han har liksom dragit ner på lite av det vårdslösa. Han sansar sig lite mer. Han bränner inte ut sig själv på samma sätt. Jag tycker hans sätt att hitta distansen är väldigt, har blivit mycket bättre också. Mm. Att det är nästan som att han ändrar lite grann hur långt han slänger slagen. Att liksom ibland känns som att han inte använder räckvidden till sitt fullo. Och sen nästan överraskar med att sträcka ut armarna ordentligt. Det var någonting som stack ut lite grann för mig. Och speciellt, alltså det var ett par väldigt, väldigt snygga högerslag som han landade ganska upprepade gånger. Ponzinibbio gjorde bra, men jag kände att han visade inte den här, förutom lite i andra ronden, den här typ killer instinct som jag hade velat se från en 35-årig topp 15-rankad weltervittare vars sista chans kanske var nu i helgen, liksom. Sista chans mot titeln liksom. Jag hade velat se lite mer från dem. Sen fattar jag att Pereira har en jobbig stil att möta. Liksom, någon som är så pass rörlig. Men jag tyckte vi borde sett fler bensparkare från Ponza Nibiu. Fokusera på att attackera kroppen lite, ner, lite mer, vilket hade fått Pereira att sakta ner lite grann. Så ja, likt det så var, jag hade hoppats på lite mer av typ tredje rond genom hela matchen. Men ändå en rolig match och spännande att se vad Pereira kan göra liksom mot toppskiktet. Man har ju inte riktigt sett honom mot toppmotstånden. Nu efter detta så lär han bli topp 15 rankad och ja, det kommer nog leda till ett par intressanta matcher. Jag har väldigt svårt att se honom liksom ta eliten liksom någon inom topp 5 i den divisionen. Jag bara känner inte att han har den stilen som behövs riktigt. Men jag tror att han kan göra väldigt mycket roligt i liksom topp 15, topp 10. Vilket skulle kunna vara en segue till hans utmaning och till ett evigt mimande som vi kommer följa.
Vi stannar innan vi tar den. Jag vill bygga lite på det där med killen i Santiago Ponza Nibiu, för det var det är korrekt. Det var verkligen min upplevelse av honom där inne med. Lite förvånande att han inte lyckades på något sätt dra fram den. Men det som du säger, ja, det är han har en svår motstånd. Det är extremt avig. Jag tror att det är svårt att kopiera liksom Ferreira av träningsvännerna och sånt som ska liksom, ja, men imitera honom under sparring och sånt. Jag tror det är väldigt knepigt. Jag tror aldrig att du kan få det här receptet på rätt sätt av en annan liksom motståndare. En fake Pereira. Det går inte att få the real Pereira i sparring. Liksom. Och jag tror att det ställer till mycket problem. Men ibland så tror jag nog att det gäller att försöka lite mer än vad Ponza Nibiu gjorde, för han är kapabel till det. Och vi har sett liksom de här highlightsen på Ponza Nibiu när mördaren är där, är en riktigt obehaglig Ponza Nibiu. Men jag tror även som Holly Holm, han har blivit äldre. Det är inte samma Ponza Nibiu längre. Jag tror inte heller att Vereira kommer kliva upp och liksom hota om titeln. Jag ser inte att han sitter på den. Han sitter inte på den talangen helt enkelt. Han må vara AV och ställa till problem, men desto högre upp han kliver i rankingen så kommer han bara att stöta på problem istället. Han är inte problemet där, utan han kommer bara att få problem. Men jag vill bara att vi kollar på topplistan här först, sen kommer vi till veckans kanske roligaste MMA-grej. Vi har på 15:e plats då Shavkat Rakhmanov. Sen har vi då på 14:e, det är Santiago Ponza Nibiu. Nu är då frågan om Ponza Nibiu liksom ryker från listan och Ferreira tar över hans, eller om Shavkat ryker. Jag tror att Shavkat blir kvar. Jag tror att Ponza Nibiu åker ur helt enkelt. Jag tror han får lämna topp 15. Li Jingliang 13, Geoff Neal, Michael Chiesa. Nu kliver vi in på topp 10 som börjar med Neil Magny. Sen har vi Sean Brady, Jorge Masvidal, Steven Thompson, Vincent Luque, 5, Belal Mohamed. Sen har vi Gilbert Burns, Khamzat, Leon Edwards, Colby och sen är mästaren då, Kamaru Usman. Var det något namn där som du tyckte, om vi nu kanske håller oss inom en rimlig ram här, som du kände vore bra för Ponza Nibiu?
Jag tänkte man kan nog inte ta det högre än en 8:e plats, och även där är typ, jag tror Sean Brady är lite av en mardrömsmatch för Pereira. Geoff Neal skulle potentiellt kunna vara ganska roligt. Två strikers. Finns också potential för att det blir lite avigt eftersom Neil är lite mer av en power puncher, inte nödvändigtvis en volym striker. Så det kan bli väldigt roligt, men det kan bli lite tråkigt också. Annars, helt ärligt, jag gillar Pereiras utmaning till Jorge Masvidal. Jag tror stilmässigt är de nästan perfekt lämpade för varandra. Visst, båda två kanske lite counter strikers, och någon av dem måste liksom ta hugget, och igen, det finns chans för att matchen blir lite avig och ingen liksom drar ifrån ordentligt, men jag vet inte, jag gillar den matchen även om det rankningsmässigt är ganska ologiskt. Det finns, jag menar, jag tycker ändå det finns ganska stora problem med rankningen, så det hade inte varit den sämsta matchen att göra, även om det hade varit lite konstigt från det perspektivet. Jag gillar det, helt ärligt, jag gillar den utmaningen.
Jag slänger in till liten joker där i leken, och det är Neil Magny. Men jag tror att det är en mardrömsmatch för Pereira. Men Neil Magny, han känns lite som att han börjar bli en så här topp 10 gatekeeper. Och, men ja, förvånar mig inte ändå om det blir kanske Jeff Neal eller Li Yingliang eller något sånt. Men ja, då går vi till presskonferensen. Michel Pereira säger då någonting i stil med liksom, Jorge Masvidal har varit i min frus DM, så han har skickat den här B-emojin till henne. Jag har aldrig riktigt förstått varför han gjorde det, men vi kan ju ta reda på det i buren. Det var ju intressant, känner man ju, oj, fan, är Masvidal liksom in his wife's DMs och håller på och kollar runt. Men då har Masvidal delat, och då, ja, men det här är väldigt konstigt i världen, narrativet från den här killen är att liksom jag slår in i hans frus DMs. Och då visar det sig då istället att hans fru har dels taggat Masvidal. Hon har även lagt en kommentar på en av hans stories, och det är den som han har svarat med en B-gubbe. Det här blir ju sjukt komiskt, för att det här var ju inte riktigt det scenariot eller den bilden som Pereira målade upp. Utan det lät ju mer ungefär som att Masvidal bara liksom creepat sig in där och liksom börjat skicka emojis till hans fru. Jag tror att det här kommer göra Pereira till ett litet stående skämt, så att den här grejen som han har försökt måla upp just nu, det, där kan man snacka om it backfired in your face rejält. Så jag skrattade duktigt i morse när jag såg det här, så tänkte jag bara, det här är ju, det är nästan lite för roligt för att vara sant att det skulle visa sig att vara så här. Men ja, sjukt komiskt. Men tror du att den här matchen blir av? Tror du att det kan vara så att kanske Masvidal ändå har varit inne i hans wife's DMs ännu mer men har raderat någonting?
Skulle kunna vara det, helt ärligt, men i slutändan, det är, för att citera Denzel Washington i Training Day, it's not what you know, it's what you can prove. Och just nu, hey, det ser ut så hela den här your wife's in my DMs meme, hey, den kan faktiskt Masvidal köra nu. Ganska så roligt där. Jag tror att om det blir av, så jag tycker det hänger lite på Masvidal. Alltså, han är ändå stort nog namn för att liksom kunna diktera lite grann vilken riktning han vill ta i sin karriär och välja matcher lite grann. Och är Pereira den matchen som säljer mest? Nej, förmodligen inte. Jag tror en typ en rematch mot Wonderboy eller mot Diaz, jag tror båda de matcherna säljer mer för honom. Och jag kan egentligen inte klandra honom när han väljer att ta den vägen, för han är väl också typ 35 eller någonting sånt nu.
Ja.
Jag kan förstå om han inte vill ta en riskabel match mot en ung, hungrig kille. Liksom, Masvidals titelchanser är redan bortblåsta, så ska han hänga kvar och ta de tuffaste matcherna, eller ska han hänga kvar och ta de matcherna som ger mest pengar? Jag vet vad jag hade gjort om jag var honom i alla fall. Så jag hade gärna sett den. Jag vill gärna se den, men jag tror det hänger på Masvidal, och jag misstänker att han inte går i den riktningen.
Nej, och han har uttalat också att han vill ha money fight, så jag tror inte att det är ingen money fight med Pereira. Det kan vara en fanunderhållande match, men det tror jag inte att han bryr sig väldigt mycket om. Men skulle Pereira börja flyga upp i rankingen, då är han nog mer benägen att tacka ja till det. Men jag tror nog, just nu är jag svårt att se. Den hade varit rolig att se däremot. Det är ju en intressant match för oss fans, men Masvidal går en annan väg just nu. Vi rör oss vidare. Chidi Njokomani. Ja, det var ju som vi misstänkte med Dusko Todorovic. Han var brutalt knockad av en jättesnygg armbåge, och det var i slutet på den första ronden. Sen var det över. Hypen lever vidare med Chidi, helt enkelt, som just nu har raddat upp 4 stycken vinster på rad, varav 2 stycken i UFC.
Ja, så jag sa det, Chidi Chidi Bang Bang som han kallas. Han är en vass striker. Han är lite på den äldre sidan, han är 33, så kanske liksom på väg ner för sin prime. Men jag skulle faktiskt vilja påstå att han har börjat hitta sin teknikmässiga prime lite grann. Han var lite endimensionell innan med sin striking och sånt, och det kan man se lite grann från vissa av hans matcher i Bellator till exempel. Men jag tyckte han visade liksom ett lugn, en rutin, och jag blev faktiskt väldigt imponerad över hur bra han hanterade clinchen. För han kommer egentligen från en kickboxingsbakgrund som inte använder clinch lika mycket som till exempel thaiboxning. Och så som han hanterar clinchen, jag tycker det kändes som en riktigt vass thaiboxare. Liksom, det var inte mycket utrymme för den armbågen han träffade med. Men han verkligen mätte distansen perfekt. Mm. Och träffade den och lät sig inte bli uttryckt. Han känns typ stor för viktklassen. Visserligen så är Dusko nog lite mindre för viktklassen. Men ja, den här killen levererar. Alltså, som jag har sagt, alltså, om han får bestämma så blir det underhållande striking. Ja. 2 raka vinster i UFC på knockout i första ronden. 4 raka vinster på avslut. Alla via typ TKO. Den här killen levererar. Han är en rolig stil. Jag kan inte se han ta eliten. Han är nog hade behövt liksom komma in i UFC lite tidigare i sin karriär, tror jag. Men någon som definitivt kommer röra om lite grann, som kommer göra roliga matcher. Alltså, jag hade gärna sett honom mot typ en annan striker typ i stil med typ Edmund Shabazian. Mm. Någon som ändå är rutinerad men som vill hålla matchen stående. Det där kan bli riktigt kul, tycker jag. Ja.
Definitivt. Den där hade jag inte ens tänkt på, men ja, den hade varit väldigt, väldigt rolig att se. Har han fått någon match, Shabazian? Jag är lite osäker här.
Jag tror inte det. Det står på UFC-sida.
Känns som han tar sin lilla tid här nu efter alla motgångar och kanske istället jobba. Då syftar jag då inte på att gå ut och arbeta. Att arbeta med att jobba på sitt game. Och jag tror att det behövs. Jag tror han har märkt att visst, det fanns för att komma en viss bit. Men efter det tog det stopp och då är det nytt artilleri man behöver att jobba upp.
Jag kan inte säga att han har fått någon match bokad sedan han blev avslutad av Imarov.
Nej.
Så han lär väl jobba på det lite till. Och sen varför inte komma tillbaka mot Njokwani liksom, typ, ja. Då får du ännu mer tid att jobba på nedtagningsförsvar och sånt. För Chidi kommer inte skjuta på en double leg direkt.
Nej, så, precis.
Jag säger kör den. Det är kul att se en rolig striker som Njokwani levererar.
Nej, men verkligen. Jag tycker vi gör så här. Vi går igenom det här kortet, men vi skippar egentligen nästan allting som blev domslut. Så tar vi det som är avslut, för det var inte en sjukt spännande gala. Men däremot så vill jag lyfta Josef Holmes. Alltså, jag tyckte det var jättesnyggt. Han mötte då Alen Amedovski. Det krävdes bara med 1 minut och 4 sekunder. Sen satte han en brutal rear naked choke på honom. Och jag tyckte bara den minuten såg... Det var väldigt kort, men det var, alltså, jag vet inte. Holmes, jag börjar fastna för honom. Det är en kille som jag verkligen... Jag vet inte om det var den här matchen. Jag minns hans tidigare match också. Men det var någonting med den här matchen som bara gjorde att det ska bli sjukt spännande att se honom framöver. För sättet han klev in och fick det att se så otroligt lätt ut mot Amedovski var bara jättefin prestation.
Called it. Jag sa Joseph Holmes på submission, förmodligen rear naked choke. Jag minns det ganska tydligt. Ja. Jag håller med till viss del. Sen skulle jag vilja säga att detta är nästan den bästa möjliga matchningen för Joseph Holmes. Amedovski är en ganska endimensionell typ boxare. Ja. Inte bara striker, men boxare liksom. Och detta är ju perfekt match för Joseph Holmes att bara ta ner han och tappa ut han. Och det kändes lite grann som att UFC nästan ville göra sig av med Amedovski som liksom hade 0-2 i UFC och en massa inställda matcher innan detta där han fick dra sig ur liksom. Så det kändes lite som en taskig match för honom, men en bra match för Holmes. Men sen samtidigt, alltså, bra för Holmes att få sin första UFC-vinst. Kan definitivt liksom skapa lite intressanta grejer. Uppenbarligen en kille som har bra toppkontroll och liksom vass grappling och sånt. Ja. Som söker avslut liksom. Han har många avslut i första ronden. Definitivt en intressant ny liten spelare i mellanvikt.
Ja, 100%. Vi hade ju Oros Medic. Nej, förlåt, nu hoppade jag förbi en. Jailton Almeida. Tungviktare. Jätteintressant tillskott. Jag har varit imponerad av matchen, prestationen i matchen. Men sen måste jag ju säga att jag var typ mer imponerad av hans capoeira. Och varför blev jag det? Jo, för att vi pratar ofta om tungviktare som rör sig som lättviktare. Det här är ju en kille som flyger runt i den där buren som ingenting. Han ser ut som en Michel Pereira där inne, rör sig lika lätt och är tungviktare. Det är ovanligt. Den här killen är ju egentligen mjukare på fötterna än vad vi brukar säga Tom Aspinall är. Både rörlig, mjuk, snabb, explosiv. Nej, alltså ta mina pengar. Jag vill se Yailton Almeida direkt alltså. Avslutade sin motståndare i slutet, i princip slutet på den första ronden. Även här var Rear Naked Choke. Med sättet han sköt in, fick ner honom på marken, kontrollerade honom där och till slut gör det han behöver för att få in ett stryp. Kliver in och kliver ut likadan, helt oskadd. Jättesnyggt.
Oh ja, ja, definitivt ett intressant tillskott. Men det känns som att det var ett litet tag när det fanns många bra typ tunga brottare i tungvikt. Men det känns som att det finns inte så jättemånga sådär grappling-tunga tungviktare i topp. Och definitivt en fighter som rör sig väldigt bra, som du säger Paul, liksom typ väldigt lätt på fötterna. Sen så lite i kontrast mot Parker Porter som är typ motsatsen vad gäller atleticism och snabbhet och rörlighet.
Ja.
Och jag sa det nog på vägen in att jag var förvånad att Porter hade liksom tre raka vinster. Jag tyckte inte han hade visat särskilt intressant potential inför detta.
Nej.
Men detta var liksom typ Jailtons match att vinna och att göra avtryck i UFC på. Det gjorde han definitivt. Han har definitivt fastnat på radarn hos många i tungvikt nu. Det är hyfsat öppet i den divisionen ändå. Liksom det är ett par intressanta vinster till och han är nog inom topp 10 och liksom utmanar någon riktigt rutinerad snubbe.
Det kan ju gå extremt fort i tungvikten. Det är det som är häftigt att se ibland också, att när de här kommer in. Men det här är en tungviktare som, ja, men som Aspinall, sticker ut. Man ser att nu är det någonting annat. Men visst, återigen, vi ska inte bli tokhypade för att man har vunnit en match. Vi måste se honom också bli testad där inne. Men just nu så tycker jag att det ser väldigt intressant ut, för att han har de här små grejerna som sticker ut för att vara tungviktare. Mjuk på fötterna, väldigt rörlig. Och det är alltid spännande att se, för det kan vara väldigt långsamt där uppe ibland. Så kul att vi får in tungviktare som imponerar på det här sättet. Vi hoppar till lättvikt. Uros Medic släckte Omar Morales. Rond 2, jättefin liten serie. Och det var det. Men, klev domaren in för tidigt? Eller var det ett korrekt stopp?
Hade väl kanske kunnat låta det gå lite. Jag tror inte resultatet hade nödvändigtvis ändrats.
Nej.
Jag tycker Uros Medic för det mesta är ganska bra på att säkra, liksom innan han kom från en förlust innan detta, men hans två tidigare vinster innan det var liksom säkrade med ground and pound.
Mm.
Så han är ganska bra på att hitta avslutet där. Jag hade inte blivit sur om domaren hade låtit gå ett par slag till. Men samtidigt, jag är inte sur för stoppet heller, för jag känner inte riktigt att det ändrade matchbilden märkvärdigt. Liksom, Omar Morales är någon som jag har anat att hans vistelse i UFC inte skulle bli jättelång. Liksom. Han är 36 nu och kom kanske in lite för sent. Och sen, ja, nog inte en jättestark MMA-scen i Venezuela på samma sätt, med topfighters att träna med och sånt. Och ja, det gick lite grann som jag anade på något sätt.
Mm. Fint avslut i alla fall, men man vill inte vara en highlight reel på det sättet som Morales brev. Men ja, alltså det, man ser att han är med. Jag tror att det är Tognoni som kliver in där. Men samtidigt så, alltså, det hade inte förändrat matchbilden. Jag är helt på den linjen också. Det var min tanke direkt där. Visst, man kan se att han vaknar upp och är där, och det hade säkert kunnat fortsätta kanske till och med en minut till, men förr eller senare så hade Morales blivit släckt. Han hade inte jättemycket att komma med i den här matchen. Så. Sen tror jag inte det har varit värsta protesten från dem heller, utan anledningen till att jag då ställer frågan är för att man ser att han är med. Men det är lite som när man bryter stående också, att liksom det kommer inte gå på ett annat sätt ändå. Men vi fick Chase Hooper tillbaka. Vi pratade ju om honom sist. Han kanske har tagit lite tid och arbetat och jobbat och förbättrat. Och det ser... Alltså jag blir imponerad av honom, måste jag säga. Alltså han ser ju inte mycket ut för världen. Alltså det känns ju som att vem som helst skulle ungefär kunna gå igenom en halv örfil och så skulle den där killen liksom springa därifrån. Och det är ju så fel. Det är så fel tanke om honom. Och det är det som gör MMA så coolt. Han är ju inte den första som kommer in och inte ser ut som en fighter, men är fighter. Några grejer som jag reagerar på här. Det är fin markspel från honom. Alltså wow, sättet han flöt med Kolaris, även från Kolaris sida också. Jättesnyggt. Det är inte så ofta som vi ser kamperna på marken utspela sig på det sättet, att man sitter och bara okej, jag vill se mer av det här. Det här är så spännande, det här är så coolt. Vi blir lite halvt bjudna på liksom någon form av Matrix-gymnastik nästan. De går från den ena konstiga positionen till den andra. En har fördel, sen har den andra fördel. Och riktigt ballt. Men sen tycker jag också att man ser att han börjar växa in i sin kropp. Han börjar sakta men säkert bli lite mer man. Alltså vad är han? Chase Hooper är typ 22? Precis, 22. Han fyller 23 i september. Vi pratade om det tidigare, kanske är det så att han egentligen har kommit lite för tidigt till UFC. Men jag tror att tar han sin tid, jag tror att Chase Hooper ska inte ha för bråttom. Jag tror det är bättre att han kanske, nu vet jag inte vad han tjänar. Liksom, men jag gillar inte att säga att jag vill att fighter ska gå en match per år, men jag tänker lite på långsiktigt tänk på honom. Han är ung i UFC, han behöver fortsätta växa in i sin kropp lite mer. Det finns fortfarande en hel del verktyg han måste lägga ner i sin låda. För just nu finns det verktyg, men det är inte sjukt många. Men han är väldigt bra på en viss instans. Han kan uppenbarligen ta en smäll. Han tog mindre stryk i den här, även om han fick några smällar. Men det är ofrånkomligt. De kommer att åka på. Men han lyckas också avsluta en kille som aldrig blivit avslutad. 3 minuter in i tredje ronden. Där bröt domaren. Det var över. Mark Smith kände att nu får det vara nog. Kolaris har fått för mycket stryk. Kul, alltså verkligen jätteroligt att se den här utvecklingen på Chase Hooper, måste jag säga ändå. Och markkampen återigen, om ni inte har sett det så se matchen bara av den anledningen, för det var jättesnyggt alltså.
Ja, verkligen, det håller med till fullo. Han har verkligen en underhållande grapplingstil som går ut på att hitta avslutet. Liksom. Det är det som gör det kul, att han är inte en positionsgrappler. Han är liksom typ någon som, och får han inte det en submission så vill han gärna hitta ground and pound. Liksom. Det är det som man ibland kan klaga lite grann på vissa grapplers. Att antingen är de typ brottatunga och vill bara köra hammerfist till domaren kommer in och det funkar inte alltid. Eller så är de typ helt låsta på att få en submission, att de totalt kan missa vissa öppningar med striking som hade kunnat typ ge dig en submission. Han hittade oavsett, vilket är väldigt, väldigt kul. Jag menar, igen för att bevisa hur gammal i gamet är, men jag började tänka väldigt mycket på Hatsu Hiyoki, som inte är med i UFC längre, men han hade en väldigt underhållande grapplingstil också. Kolla hans match mot Bart Palasewski, om ni inte sett den. Alltså där, det är liksom typ 2 eller 3, 10, 8 ronder bara på grappling. Men det var innan det var så lätt att få 10-8 ronder särskilt med grappling liksom. Men ja, jag är inne på lite liknande linje. Jag vill gärna se han ta sin tid. Han är så ung. Han är långt ifrån sin prime. Jag har sett att han har tävlat lite grann i typ grappling-tävlingar och sånt. Absolut, fortsätt med det och sen satsa mycket mer på typ brottning och striking vad gäller MMA-träningen. För att vi har ju sett liksom mot Steven Peterson och Alex Caceres, så att när han möter någon som är lite mer komplett så kan han få problem. Så jag skulle gärna se han ta sin tid, likt dig Paul, och liksom typ sakta sjunk in i din roll i UFC. Absolut fokusera på dina styrkor, men runda ut ditt game lite också. Bli den där allsidiga fighten så att du kan luta dig på en B- och C-plan ifall någonting inte funkar med A-planen. Och ja, i fjärde vikt också, det är en rolig division där det ändå finns lite typ lite av en propp i toppen just nu med liksom ett tredje möte mellan Volkanovski och Holloway, och om Holloway vinner finns det nog en stor chans att det blir ett fjärde möte, så perfekt läge för Hooper att sakta jobba sig igenom rankningen, liksom typ stressa inte iväg till en titelchans som förmodligen inte går till någon annan än Volkanovski och Holloway på typ ett år. Så ja, ta din tid.
Ja, det är verkligen. Passa på och bara ta sin tid. Den första matchen på kortet inser jag nu att den missade jag. Så jag har inte sett den. Jag sa att vi skulle ta upp alla avslut, men jag har inte sett det avslutet. Såg du den matchen?
Nej, jag såg faktiskt inte heller den. Jag missade den och kände jag är lite mer intresserad av Chase Hooper, se vad han klarar sig.
Ja, jag inser att jag kom in lite sent i sändningen. Jag såg det nu när jag kollade på Sherlock, jag hade missat den. Men då gör vi så här, kära lyssnare. Vi tar ett litet stopp här. Ni kan direkt hoppa vidare till del 2 som finns uppe nu. Så hörs vi där.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.